På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja, men välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Domus trappan. Det är jag och återigen Olle Friberg som håller i skutan här idag. Hur är läget med dig, Olle?
Ja, men det är ju väldigt bra. Speciell dag, känns det
som. Ja, på många sätt. Vi spelar in det här på tisdag den 30 augusti. Och vi har idag fått besked om att Timrås insamling för en extra hemvändare har varit lyckad. Och imorgon ska det presenteras. Så vi har inte facit faktiskt när vi spelar in det här. Men det kommer ni ha, ni som lyssnar, när det här avsnittet kommer ut. Men det kommer vi kunna prata om i något annat tillfälle. För idag har vi en särskild gäst med oss och det är ingen mindre än Timrås lagkapten Anton Lander.
Hej allihopa.
Hej hej. Ja, hur är läget med dig, Anton? Om vi tar en sån första öppnande artighetsfråga.
Det är bara bra, tack. Mamma fyller 55 idag, så att var på middag med henne, så att ska inte klaga. Mm.
Nej, men vadå, härligt. Men vi går väl direkt in på intervjun, tänker jag. Vi har förberett lite frågor och funderingar som vi har, lite så. Du får väl svara efter bästa förmåga, tänker jag. Men om vi liksom börjar med att liksom hälsa dig välkommen tillbaka. Du var faktiskt bara 20 år när du lämnade Timrå, och idag är du 31. Vad har hänt med dig på de här 11 åren som människa?
Ja, men ganska mycket skulle jag vilja påstå. Jag är tvåbarnsförälder. Otroligt roligt och stort. Gift mig också under den resan. Det har hänt otroligt mycket på utanför isen. Sen på isen såklart man har fått med sig lite erfarenheter och sett både det ena och det andra.
Men vad, om vi bara börjar här och nu då, lite grann. Vad tänker du om laget ni har, styrkor och svagheter och så här inför säsongen?
Tycker väl, först och främst rent generellt så ser jag väl alla sportchefer väldigt nöjda med pappret man har framför sig nu, så att och det är även vi i Timrå. Jag tycker det ser väldigt intressant ut. Vi kan bilda väldigt bra formationer, även en väldigt bra djup tycker jag också. Och det tror jag. Så jag tror att nyckeln för oss är väl att få ihop det till ett lag och att vi drar åt samma håll över en lång säsong. Det är många matcher, många poäng som måste tas. Så att det är en lång väg, men jag tycker på något sätt att det känns bra i truppen och den här lagsammanhållningen som är så otroligt viktig tycker jag börjar byggas på. Mm.
Hur, det här med lagsammanhållning, hur känner man att det liksom är bra? Har du varit med någon gång på försäsong då det inte har känts bra? Eller hur? För jag tycker ofta lag, det, i sig utåt skulle man väl inte säga att det inte är bra, men jag tänker... Hur känner man skillnad på liksom lagsammanhållning och så?
Det är väl just det här när du kliver av isen på en träning att det var lite stökigt och ja, med kamper på isen, men sen när du lämnar isen så sitter man där och käkar lunch och är polare igen, helt enkelt att kunna på något sätt driva varandra framåt på den hårda biten, men sen när man väl kliver av isen så är det personen och kompisen som man pratar med en, och det är just den biten jag tycker är bevis på en bra lagsammanhållning.
Vad tar du för ansvar liksom i en sån del som lagkapten? Nu är du ju ny igen här då, men jag tänker, vad blir liksom lagkaptenens roll i när man ska liksom bygga bra lagsammanhållning?
Först och främst måste vi se till så att alla trivs på något sätt också, att man måste få komma och vara den man är när man kommer till ishallen, inte försöka vara någon annan. Är man en tyst person och då ska man få vara tyst också, men inte behöva trycka fram att man måste prata, utan är man lite tyst, då får man vara det. Och så har man ju Hartman som sitter och håller låda hela dagen, och han måste få vara den killen också. Så att ha den blandningen i ett lag tycker jag är väldigt roligt, men väldigt viktigt också. Och sen som lagkapten så är väl försöka se de människorna i ett lag och på något sätt låta dem få vara det också och göra så att alla känns välkommen. Men också då trycka på att när det väl blir is, när det är träning, då får man lämna den personen lite grann och tävla helt enkelt.
Hur Finns det några andra liksom, sorry Jimmy, men finns det några andra liksom så här praktiska åtaganden som lagkapten i liksom i alltså det, jag har hört att det finns här spelarråd och sånt där som man har inom laget, och liksom hur vad ingår det mer för dig i en sån här roll liksom? Skulle du säga?
Ja, men lite så är det. Vi har ju en liten ledargrupp på, om vi är 6 eller 7 stycken, som just får kanske lite mer resefrågor, där att vi ska vara lagets röst och fram till tränarna, istället för att fråga varje individ. Alla vill ju olika såklart. Det är sällan alla blir nöjda på en fråga, så att vi skulle vara lagets röst på just sådana bitar också.
Okej, alltså även kring vilken hockey som ska spelas, eller liksom vad kan det liksom handla om då liksom?
Ja, det kan absolut vara också. Ser vi någonting som vi tycker inte stämmer, eller vi tycker att vi borde testa i alla fall någonting annat, så är det vi som får komma med det då. Och sen är det alltid upp till tränaren som har sista ordet. Men absolut, det kan vara en sån del också.
Hur tycker du försäsongen hittills har gått? Ni har ju spelat lite. Ni mötte Brynäs och sen har ni spelat SE-cupen där ni har mött ett division 1-lag och två allsvenska lag. Och fyra raka segrar så där. Men hur har det känts så här långt?
Det är väldigt svårt att säga tycker jag, Jim. För säsong, man försöker träna på de bitar som tränaren trycker på hur vi ska spela, och vi har tryckt väldigt mycket på den defensiva biten, och vissa matcher kanske hade väldigt mycket puck och inte riktigt fick träna på just den defensiva biten. Men överlag tycker jag nog att stundtals att vi gör det vi ska göra, men framförallt så försöker vi göra. Och det är väl det som är skillnaden när vi går in i 17 september mot Frölunda, att då ska det sitta, inte bara försök, utan då måste det vara där. Och sen de här bitarna som kanske avgör matcherna framför båda målen, de har ju inte riktigt varit där, tycker vi. Vi kan göra ett bättre jobb och bli lite rakare i anfallszonen, som lätt hänt mycket puck, spelar mycket på utsidan och spelar den där sköna ishockeyn, och händer inte så mycket utan bara puckposition.
Du har ju spelat mycket med Emil Pettersson här på för. Är det liksom, hur har det känts? Är det en spelare som du tänker att det är någon som passar dig att spela med honom? Och har du spelat med honom? Du har inte spelat med honom tidigare, va?
Nej, jag har inte spelat med Emil tidigare, och han åker ju med mig till varje träning, så vi snackar lite hockey här från Alnö, det tar en stund att åka. Så vi hinner slipa på detaljerna där, men Emil är en otroligt smart hockeyspelare med bra passningar. Och jag menar, det vill man ju alltid spela med en som ser isen bra. Så det tycker jag funkar bra hittills. Samtidigt både jag och han känner väl att vi har mer att ge, mer att hämta, och vi inte riktigt det vill vara då, innan säsongen börjar.
Ni båda bor på Alnö, va? Både du och
ja, precis. Att, hittills är det han som åker med mig. Han väntar på en till bil där. Så Fanny och frun hans är den som har bilen just nu.
Men här kom ni liksom fram i Timrå efter att du liksom hade lämnat. Hur har du följt Timrå under de här åren? Det har ju varit ganska både dystra år och tuffa år. Och sen har det gått ganska bra mot slut där och vi har blivit ett SHL-lag igen. Men hur mycket har du följt med och liksom sett de här spelarna när de har kommit fram?
Ja, det har ju varit lite svårt. Först var det lite tidsskillnad på bort i Nordamerika och sen i Ryssland. Man har ju alltid haft matcher och ibland har det inte riktigt gått, och ibland den här streaming-sidan har inte riktigt funkat som jag vill heller ibland. Men jag har försökt förut så mycket det går och men inte haft så mycket kontakt med just Emil och Anton, utan den har blivit lite mer förra säsongen när man stöts på somrarna och på stan och man snackar. Inte haft den här vardagliga kontakten, det har vi inte haft. Men så det var kul att känna dem. Ganska många. Det är nästan bara Jeremy Boyce som var kvar sen var Timrå sist.
Ja, så är det. Vad tänker du om honom då, Jeremy Boyce? Han har varit, ja, han var B-junior när han var uppe i A-laget, tror jag, din sista säsong. Men vad tänker du om hans liksom resa och hur är det att träffa honom igen? Vad minst av honom då?
Ja, men det är ju, alltså någonstans måste man komma ihåg att ha en sån i laget betyder mycket för de som kommer utifrån också. Och även för mig som är ny, att ha den tryggheten i ett lag och alltid någon att vända sig till, det betyder mycket. Och Jeremy är en otroligt bra lagkamrat och hjälper oss med både fundering och allt möjligt både på och utanför hockeyn. Han har koll på det mesta i klubben efter alla år och han lägger alltid laget först. Det är hans sätt att spela och det är ju dit någonstans man måste komma om man ska vinna matcher också, att laget ska fram. Så att jag är väldigt glad att Jeremy är kvar idag.
Dig själv då? Så här, du var ju länge sedan du spelade på elitserien eller SHL som det numera heter. Vad tänker du att du är för liksom SHL-spelare idag? Vilken nivå kan vi förvänta att du kommer att hålla?
Jag kommer inte vinna någon poängliga, det kan vi komma överens om. Utan det har jag aldrig gjort. Utan jag vet vad jag vill ju. Det är en svår fråga. Men jag kommer väl framförallt försöka göra allt för att Timrå ska vinna. Och sen om jag gör mål eller assist, det spelar ingen riktig roll, utan det är laget som ska fram och det är den typ av ishockey som jag alltid försöker stå för. Men jag hoppas att jag håller en hyfsad nivå i SHL. Det hoppas jag absolut.
Det är ju i alla fall som det ser ut på försäsongen, så får vi se. Men du får ju spela lite powerplay och du får spela lite boxplay så där också. Men om vi tar powerplay, jag menar, du lär väl att spela en del powerplay genom åren. Vilken roll i powerplay trivs du bäst att ha?
Jag trivs både framför mål inne på kontoret där. Det beror lite grann på hur man vill bygga upp ett powerplay också. Om man vill försöka ha mycket låga spel, mycket skott uppe och gillar att kanske lägga mer passning än avslutare. Lite av den stilen i powerplay gillar jag.
Ja, just det.
Har ni kommit in mycket på den typen av... jag minns att Ante pratade inför Brynäs-matchen där, att det var så att man har inte ens börjat träna offensivt. Det är som så att, vart ligger ni nu i fas liksom, kring vad man fokuserar på?
Nej, vi har inte gått in på special teams ännu. Vi har pratat om det grundligt, kan man väl säga. Då. Vi har inte gått in på mer varianter i powerplay eller boxplay blir ju ganska grundligt överlag och kanske lite mer på vilka man möter. Man måste gå in på lite mer detaljer. Frölunda till exempel har ju sitt med Joel där och då måste man ju kanske spela lite annorlunda. Så att, men powerplay skulle börja komma här jag tror var den här veckan som vi skulle lägga lite mer tid på både teckningar och special teams.
Yes. Jaha, ja, nu kommer vår producent Mattias in här med frågor också.
Jo, jag undrar angående, du pratar om powerplay, att ni börjar titta på det nu. Hur stor påverkan har ni som spelare på om det skulle vara så att ni kommer på ni har ett powerplay som ni har tränat på och så märker ni, känner ni att fan det funkar inte det här. I vilket skede går ni in och säger till tränarna liksom att vi måste göra någonting åt det här? Hur länge håller ni ut och när går ni in?
Det beror lite grann på vad det är man försöker göra också. Är det någon variant som inte funkar så är det ganska lätt att byta ut den. Men byta spelare och så är ju tränarens ansvar. På vilka platser man ska vara. Sen är det klart att det kan bli under ett byte att man roterar på någon form av variant eller så, men tränarna sitter på ansvar på vilka som ska spela.
Mm. Så ni går inte in och om ni känner att ni har kört på samma formationer i 4-5 matcher och ni får inte in ett mål, så går ni aldrig och säger liksom att nej, det här funkar inte?
Nej, inte de lagen jag var i alla fall. Har jag vet om att någon har gått in och sagt så eller?
Ja, jag fick också någon jag har fått känslan, nu har ju inte jag liksom varit i närheten de var på liksom elitnivå i hockey, men att tränare är väldigt noga och strukturerar försvarsspel, men att ni spelare kan få lite mer fria händer i offensiva situationer, särskilt powerplay, att man lägger, de kanske tar ut spelarna, men att man liksom försöker, det här med att hitta varianter, det kan tränarna ibland också släppa till spelarna. Har jag fått rätt bild där?
Ja, där har du rätt bild. Det blir ganska logiskt om man tänker efter att har man någonting man alltid gör, det blir ganska lätt att scouta. Och, ibland måste man få vara lite kreativ och spela på instinkt. Det är ofta stor och kan få det där lilla övertaget och den där halva metern som behövs.
Mm. Jag tänkte vi ska backa bandet lite grann. Jag följde ju dig Anton jättetidigt när du kom fram i Timrå som liksom en stor talang. Och jag funderar lite grann, jag menar du var i stort sett bara ett barn egentligen när du blev en publikperson kan man säga. I alla fall här lokalt och även i hockeykretsar tänker jag. Jag tror det var 14 när du spelade J18, 15 var du uppe och körde J20 och sen 16 år var det bara när du liksom klev in i ett topplag i elitserien som Timrå var då. Hur var den där tiden för dig? Det gick ju, måste ha gått väldigt fort de där åren.
Ja, det gick väldigt fort. Och såklart väldigt kul. Det var ju min största dröm. Har väl alltid varit NHL, men på något sätt var ju att spela i A-lag till Timrå den riktiga stora drömmen som man hade. Och man såg alla matcher och någonstans där låg väl, man trodde inte riktigt att man skulle få göra så tidigt och inte ens att man kanske skulle få det. Det är få förunnat att få med i ett A-lag. Så det gick fort och jag tror tacksam till alla tränare och spelare man har fått ta i hand om en när man kom upp där och framförallt Hynning när vi kom upp till A-laget på en väldigt stor hjälp för både mig och Mange där som är mycket att tacka för.
Ja, Magnus Pejer, han kom ju som in det året från Malmö och du hade liksom kommit upp genom Timrås. Men hjälpte det också att ha en till 16-åring i laget?
Absolut, det gjorde väldigt mycket honom och på något sätt ha samma tankar om vad som händer egentligen. Det är ha någon att prata med. Så det, jag och Mange har bra kontakt även idag. Och vi har varit med mycket tillsammans och det hjälpte att vi fick gå på den resan så pass tidigt tillsammans.
Hur skulle du, har du reflekterat kring hur det kan ha präglat dig att du kom fram så tidigt? Skulle det kunna vara skönare kanske att få liksom, kanske en lugnare tonårstid och sen komma fram som lika bra när man är 20 ändå? Eller har du inte tänkt på det sättet? Eller kan du se liksom på något sätt att den här att du har liksom, när du är 25 så har du 9 års erfarenhet av sen liksom toppnivå, medan några andra kanske bara haft 4 års erfarenhet. Eller hur har du reflekterat kring det där?
Ja, jag hade nog tagit studenten, hade jag nog gjort. Men just i den åldern har jag nog inte reflekterat så mycket, men däremot när jag tog steget ut i Nordamerika, det tänker jag mycket på, att jag kanske skulle ha fått börja i AHL. Det hade nog varit bra för min utveckling och för min karriär i Nordamerika överlag.
Du började direkt i Edmonton då, eller hur?
Fjärde kedjan, va? Visst var det så? Typ.
Ja, precis. Fjärde kedjan där. Och det är svårt att berätta för en 20-åring, och du borde ta steget ner till AHL när du lever och spelar i din stora dröm. Men nu i efterhand så tror jag att det hade gjort mig gott och gått den vägen.
Hur skulle du beskriva, du var ändå så stannade i 6 år där i Edmontons organisation. Om du liksom, om någon bara, du sitter på någon middag som du hade varit på idag eller liksom sådär. Så, men hur var det i Nordamerika? Hur skulle du liksom beskriva den tiden liksom kortfattat? Vad är liksom rubriken på de 6 åren?
Ja, men jag har alltid trivs väldigt bra där jag varit. Sen på något sätt att sammanfatta så var det väl att, som jag var inne på, att börjat i AL hade nog varit bra. Och sen kanske fått kommit en annat lag, kanske fått andra ögon på mig, hade kanske också varit bra. Eftersom man inte riktigt fick in båda fötterna i NHL då och blev etablerad, så kanske hade varit bra och kommit till en ny organisation.
Just, var det någon gång nära att, ja, jag tänkte bara fråga, var det någon gång nära att du skulle bli bortbytt eller att det kunde bli någon annan organisation också?
Både ja och nej. Jag var ju på waivers ett x antal gånger och ja, ingen klubb var intresserad, så att vi försökte väl att kolla intresset på trader. Kommer inte ihåg om det var år 5 eller 6 där, innan jag åkte till Ryssland. Försökte vi kolla om kunde få något annat, men det var lite svårt, både med kontraktmässigt som jag satt på och kanske helt enkelt för dålig hockeyspel.
Så har vi vår producent Mattias som vill komma in med en fråga också.
Ja, precis. Ja, jag var lite nyfiken på det du sa, att du hade kanske ville haft någon som sa åt att du skulle köra i AHL först. Vad var det de hade behövt se hos dig som hockeyspelare som de inte såg då?
Nej, men varför jag ville börja var mer att spela 5 minuter på sin höjd som 20-åring i en ny liga, nytt land, annan slags hockey. Det tog ju väldigt lång tid att anpassa sig. Och tyckte väl inte riktigt att jag ville vara i det där facket just då i en fjärde kedja. Det här är ju några år sedan, då var det ju, vi hade slagskämpar på sidorna som var där för att slåss och skydda våra första pick som vi hade i laget. Och det är väl just den biten jag tänker på.
Men innan du åkte över, då hade ju ändå framförallt de två, då hade väl först spelade, det var väl säkert bara kul, det var 16, sen 17 års säsongen då hade du bitvis lite tyngre och så där, nu kom inte med JVM och så, men de men sen hade du två bra säsonger kan man säga, A-lag och två JVM, och det vart, även om kanske A-lag inte gick timmer gick så superbra, så var det väl lite dramatiska slut och så där. Vad minns du av de åren alldeles innan du åkte där?
Ja, det var roliga minnen. Framförallt när vi vann mot Luleå där borta. När vi, det var ju liksom en, den bussresan hem var ganska rolig. Alla var glada. Och sen sista matchen där mot Djurgården hemma, så var det ju, jag hade väl mer eller mindre bestämt mig innan den matchen att det här var min sista säsongen. Jag åkte till Nordamerika och ha den, det var mycket på spel den matchen, och jag sov inte så bra de sista dagarna innan den matchen.
Nej. Och vi ska ju också säga för lyssnarna att mot Luleå vinner ni med 1-0 och du gör mål i tredje perioden, det är 1-0 mål lätt, och sen mot Djurgården, jag kommer inte ihåg, blev det 2-2 eller om det blev 2-1, men du gör något avgörande mål där också, på det sista målet i alla fall för Timrå, som gör att ni undviker kvalserien det året.
Ja, men det var kul det då. Kalle Klingberg var ju här då också.
Ja.
Och vi satt och pratade om just den matchen ganska mycket förra säsongen i SOG, och att han, jag kommer inte ihåg hur många matcher, men det var inte allt för många matcher han spelade med oss då, men han kände som passion för Timrå och tyckte den tiden var jätterolig Timrå. Han tyckte om tiden här helt enkelt, och det tycker jag sammanfattar just hur vi hade det Timrå med lagsammanhållning, att alla trivdes, var jättekul, och vad kanske sportsliga kanske inte vad det vi ville att skulle vara, men...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Många kommer ihåg laget som vi hade.
Det tycker jag man ofta hör ändå från spelare, även om det har varit tunga timmar och säsonger, att det är väldigt sällan någon säger att de inte har trivts liksom i lagsammanhållning och sådär.
Ja, det är väl ett otroligt bra tecken tycker jag. Och någonting Timrå som klubb ska vara väldigt stolta för.
De här JVM-turneringarna, vad minns du av dem? Det gick ju, det var väl, ni hade ju väldigt bra lag, så ni gick väl för guld egentligen båda svängarna. Det blev väl brons ena året, va? Och hur gick det andra? Vart det brons båda kanske? Eller vart det fjärde plats?
Nej, precis. Jag kommer ihåg, det vart brons första året mot Schweiz då vi mötte.
Ja, just det.
Förlorade mot USA i semifinalen där.
Du gjorde båda målen i semifinalen vill jag minnas för Sverige. Men det behöver du inte berätta själv.
Nej, det kan nog stämma. Men däremot så andra i Norge så var jag den som tryckte in i ribban också mot Ryssland, ja, på straffläggningen. Och den svider. Och när jag kom till Kazan så var det ju den ryska målvakten som var i laget också. Så fick jag påminna som ganska rejält.
Ja, men han gjorde ju inte räddningen om den tog i ribban i för sig.
Nej, precis. Jag slog han men inte vilket.
Ja. Nej, men det förstår jag var väl såklart tungt. Hur är det att spela junior-VM annars? För det här är väl, det är väl ganska vanligt att det slutar ungefär i en semifinal för Sverige. Det var väl år efter där tror jag de gick hela vägen 2012. Men annars så, det är ju sällan man lyckas ta guld och sådär. Men hur var liksom upplevelsen?
Ja, det är en fantastisk upplevelse tycker jag. Det är ju många av oss som är våra första matcher med så pass stor publik. Och det är ju en härlig atmosfär. En sån kort period men ändå så intensiv och rolig. Och man vet att ja, men draften väger in och man vet att det är mycket folk som kollar. Och samtidigt som man vill göra bra från sig som land också. Så att det är väldigt många känslor och kan hända vad som helst i ett junior-VM.
Hoppa vidare framåt då. 5 år blev det ute i Europa. Framförallt 4 år i Ryssland. Hur var det att spela där?
Ja, nu jag står fortfarande fast vid att vi trivdes otroligt bra 4 år i Ryssland. Första 2 åren i Kazan. Otroligt proffsig klubb. Ja, det är lite att de behandlar som en NHL-spelare med både förutsättningar på material och resor. Och hockeyn tyckte jag var väldigt kul. Varje match var lite leva eller dö på något sätt. 2 raka torsk, då var det inte kul att komma till hallen. Då visste man att det var... Nu var det viktigt att vinna den tredje matchen. Och jag går lite igång på sånt, att vi den stora pressen. Och sen var vi ett bra lag också, så att det vägde väl upp att man trivdes så pass bra. Men sen i Jaroslav var det mycket svenskar också, vilket gjorde det lättare både för barn och Malin, min fru, just med många vänner, många barn runt omkring. Och även där väldigt proffsig klubb, bra resor. Man kunde fokusera på hockeyn och lite defensivare liga än vad många tror faktiskt. Här i Sverige och Schweiz är det mer forecheck, mer åka skridskor. Och i Ryssland var det okej att åka baklänges och styra lite grann som ja, men kanske Brynäs då, spela här i Sverige. Och en bra defensiv brukar gå långt.
Och det gick ju lite bättre också för dig, alltså om man jämför med kanske din NHL-karriär. Känner du liksom som en revansch ändå? För du, jag menar, ni vann ju den här Gagarin Cup va, första året. Du blev väl, fick du pris som bästa spelare i finalen tror jag och så där. Så att du blev väl ändå som en liksom en, kunde ju ändå visa att du kunde spela på en väldigt hög nivå. Kändes det som en revansch på något vis?
Det var väl en viktig säsong för mig personligen att lämna Nordamerika och ville visa att jag var en skaplig hockeyspelare och fick spela med väldigt bra kedjekamrater också med Jiri Sekkars och Justin Svedo. Vi höll väl ihop nästan hela säsongen i alla fall och vi hittade bra kemi. Så det var en väldigt viktig säsong och det slutade bra som lag, så då ska man inte klaga alls.
Och sen var det ju Schweiz som blev mästare där och nu här. Hur var den säsongen? Det var sista här.
Den var rolig på många sätt tycker jag. Just att få testa på det här korta bussresan och sova hemma varje natt. Och få följa yngsta sonens utveckling som man märker. Man var borta mycket på den äldsta. Många grejer i livet som man missade på den äldsta och fick vara med om nu. Så att det var otroligt häftigt. Och sen hockeymässigt så väldigt, väldigt bra ishockey. Första 2 kedjorna varje lag är otroligt bra klass på. Och sen tror jag väl att de topplagen i Schweiz har en bredare trupp, vilket i längden då resulterar till att man ligger högre upp.
De har ganska mycket resurser, klubban också har jag läst. Jag vet, hur var det för er där i SOG?
Ja, vi hade ju en otrolig anläggning där vi tränade. Och det var ju då, ska man säga, ja, forskare som har tagit fram just träningen. Hur vi skulle träna för att få fram den bästa atleten. Mm. Och sen då våran tränare Dan Tagnes skulle ta fram och göra oss till den bästa hockeyspelen. Så just off-icen och mat och återhämtning var ju efter forskarnas. Så att, det var väldigt bra resurser i SOG.
Ja, just det. Vad tar du med dig från det då? Har du lärt dig någonting liksom som du känner att du inte visste innan, som du har med dig nu?
Nej, det ska väl inte säga att jag vart en utav, jag tror det var 5 stycken laget som fick ta blodprov varje måndag och ha en madrass under sängen och följa just återhämtningen när du sover lite grann och hur du äter. Och där var det väl just vad jag åt och så tyckte de var bra, för jag hade samma värden varje måndag. Så det tyckte de var bra. Och sen sömnen är ju alltid lite när du kommer hem på natten från bortamatcher och barnen ska på förskola och så den är lite svår att göra åt, men de tyckte den biten var kul att se, tycker jag. Och det är någonting som man nästan killar sig lite grann vad man gör ibland, men fick lite mer kvitto på att man gjorde det bra.
Vad skulle du säga att du är mest stolt över liksom din karriär hittills då?
Oj. Ja, största ögonblicket inom hockeyn är nog när vi vann med Kazan, tror jag. Just eftersom den säsongen var så pass viktig och för min egen del och inte riktigt vunnit någonting heller innan. Så att få stå där vinnare var en otrolig härlig känsla och känna allt slit, allt jobb lönas till slut.
Och nu är du tillbaka i Timrå. Varför var det rätt läge nu, tänker jag, för er? Framförallt, det är väl ett familjebeslut, kan jag tänka mig.
Jo, men det var det. Viggo och min äldsta son börjar förskoleklass nu här. Och vi har alltid sagt att inte längre än så. Men samtidigt, det jag känner med Timrå också är att det är någonting nytt på gång med Timrå. Både inne på kansliet och det byts lite grann på väggen i omklädningsrummet och alla väldigt positiva, bra tongångar runt Timrå, även ute i hockeysverige när man träffar några gamla lagkamrater också. Man hör mycket positivt och jag vill jättegärna vara med på den resan nu med Timrå.
Finns det något som skulle kunna gjort det och valt ett annat lag än Timrå, eller är liksom Timrå supergivet att välja för dig när du väl ska hem och spela i Sverige?
Nej, men skulle vi hem till Sverige så var det Timrå som gällde. Och jag vet att jag har sagt det många gånger, men jag har alltid känt så. Både jag och Malin är härifrån från kommun, så att det här är vårt hem och det här jag vill spela ishockey i Sverige.
Ja, vad tänker ni om laget ni har, och vad ser du att ni har för styrkor och svagheter här inför den här säsongen? Det har ju skett lite grann i alla fall från förra säsongen, även om stommen liksom är kvar.
Ja, men jag tror väl att på något sätt offensiven hoppas jag kunna vara en nyckel för oss. Att skulle det låsa sig för någon kedja så har vi den bredden att kunna vaska om och fortfarande få bra tryck i grejerna framåt. Och det tror jag är lite av en nyckel som jag tycker vi ska ha med oss där. Och sen, som vi var inne på, defensiven, den är nummer 1. Så är det bara.
Vi tappade ju en bra spelare som du hade hjälpt till så att han kom till Timrå. Ty Ratty här. Blev du inte lite grinig på honom när han valde att lämna Timrå?
Det där är en... jag och Ty snackade mycket.
Ja.
Och jag tycker inte man ska svartmåla Ty alldeles för mycket. Nej. Utan det han gjorde för Timrå, det fantastiskt fin säsong av han, och ja, jag vill inte gå in på hela historien, men jag tycker vi ska tacka Ty för det han gjorde för Timrå.
Självklart, och jag tänker Timrå kanske inte hade klarats utan han heller. Han var ju en väldigt bärande spelare på så sätt. Jag tänkte mer om det var någon kompis. Förstår väl, förhoppningsvis förstår väl de flesta att det är liksom en business för en sån som honom också, så att, men absolut. Men ni har fortfarande bra kontakt, så du har inte liksom tagit avstånd från honom som kompis?
Nej, det har jag inte, utan både Ty och Joey spelade med i Ty i Ryssland, men Joey i Bakersfield, så jag tror Joey också saknat Ty lite grann där.
Ja, just det.
Men han kommer klara sig utan Ty.
Mm. Just det. Du nämnde offensiven som styrka. Finns det några... Jag tänker om man tittar på de som tippar och liksom så här, så pratar de ofta så att men kommer Timrås målvakter och backar och så där hålla. Är du nog orolig kring det, eller hur ser du på sådana åsikter, eller vad man säger?
De åsikterna är väl... lite ert jobb också att sitta och fundera ut för- och nackdelar på ett lag, och jag tycker ju ofta att utespelarna då, oftast vi som gör målvakterna bra, och kan vi spela bra framför Jack och Rautio, så tror jag de kommer ha väldigt bra säsonger också, så att det där är någonting som det hör till att man, det ska tippas och fundera lite, men spelar vi tillräckligt bra så kommer de också, det är utspelarna som gör målvakterna bra.
Mm. Ja, de få tips som liksom hunnit ramla in så här, så tippas ni ändå rätt lågt. Nu kom ni ju på 14:e plats men slog Djurgården med 4-0. Vad tänker ni liksom ni spelar på det? Tar ni till det som någon morot, eller bryr man sig inte om det alls? Eller hur tänker ni?
Nej, jag har väl inte tänkt alls för mycket på dem, jag ska väl. Nu när du säger det så får jag väl lite grann den här känslan vi mot dem på något sätt. Vilket skulle väl vara ganska härlig känsla i ett lag och komma ihop starkare som lag. Så mycket tror jag inte vi tänker på, utan vi vill ju vinna varje match, det vill alla. Och sen att man är rankad lågt, det får väl bara en att vilja bevisa motsatsen.
Just. Har ni bestämt någon målsättning i laget?
Det har vi, och vi vill komma till slutspel. Det är både målsättning och kravbild från klubben, och det har väl snackats om det förut, men det känns på något sätt som det är på riktigt nu. Det är inte bara ord, utan det är någonting som både klubben och fansen och vi spelar vill tillsammans, och det är någonting som vi ska göra.
Ja, och som jag nämnde inledningsvis så ska det presenteras något i Timrå imorgon när vi spelar in det, och jag förstår att du vill väl inte avslöja för oss utifrån det redan nu och så, men om vi som spekulerar skulle kunna spekulera till Jonathan Dahlén som har tränat med er, så vad, om det är han, vad skulle det betyda för ett lag om han också kommer in?
Ja, men om det är Jonte som kommer nu här, så jag menar, det är ju en otrolig duktig hockeyspelare. Man ser på träningen, hans offensiva kvalitet är ju någonting utav det vanliga. Han är, det är häftigt att se. Jag tror han har mycket att lära ut till oss andra också. Samtidigt som man har ett av de större timmerhjärta också i det omklädningsrum, och det kommer också väga upp mycket, så det ska vara en otrolig tillgång och både på och utanför isen för Team Rico.
Ja, då har vi en fråga här från producent Mattias.
Nej, men jag menar, har du spelat i ett lag tidigare som med den här så här stort antal med jättestort klubbhjärta som det är i år med Timrå?
Ja, inte i Timrå skulle jag säga. Där är det på något sätt, nu har jag inte exakt antal i huvudet på hur många som har gått hela vägen och, eller via hockeygymnasiet, men det märks när man pratar och man behöver inte förklara var saker och ting ligger här i stan, utan alla har koll på grejerna.
Och hur påverkar det liksom ert sätt att liksom spela ihop och prata ihop och få liksom någon sorts liksom lagkänsla? Liksom?
Tycker du det känns när man kollar varandra i ögonen? Visst, nu har det bara varit försäsongsmatcher, men ser den där i ögonen på den andra killen som har det där timmerhjärtat. Man känner att det blir skillnad och man vet vad det betyder. Man behöver inte säga så mycket, utan man vet vad den andra tänker. Och nu är det ute och gör det för klubbmärket på bröstet.
Det är lite spännande att tänka så här hur man, om det nu skulle vara Dahlén, så här hur det skulle få lite konkurrens kring det största affischnamnet ändå. Det var ju du som var det, tänkte man ju. Men hur känns det liksom så här att det på vem ska bli posterboy liksom?
Ja, det är Dahlén det. Det var ju en inga som helst problem, utan Jonte, det som jag var inne på tidigare, alla får så komma in i omklädningsrummet och vara där man är och inte bara vända sig, så att vill han ha det bara att köra för Jonte och köra den, han har ansiktet. Det är bara kul, men Jim kanske har någon annan spelare också han tänkte få, en bara Jonte där till Simon.
Om jag hade? Nej, det har
jag inte. Var det bara...
Vänta här nu, är det något nytt? Avslöjar du något nytt här? Är det någon annan på gång in också?
Nej, men det var ju bara om det var Jonte. Jag tänkte att det var någon annan som fanns på menyn också.
Ja. Ja, just det. Ja, det kan ju vara någon annan också. Vi får se. Så kan det vara. Yes. Vi tänkte vi skulle runda av den här intervjun med lite korta quiz, timmer och frågor. Och då är det vår producent Mattias som har förberett några här. Då ska vi se om du klarar av att svara på de här. Det handlar väl lite också om din egen minnesbank, tänker jag.
Den är inte bra.
Första frågan är: senast du spelade i Timrå, alltså säsongen 10-11, så hade ni 5 målvakter som stod. Kommer ihåg alla 5?
Ska vi se, Pitti Mäcki.
Ja, ett rätt.
Var Åkerlund kvar, tror
jag? Ja, det är 2 rätt.
Och sen...
Sen var det 2 väldigt tillfälliga lån, kan jag säga. Och sen kom det ett lån på slutet.
Var inte Peter Hirsch?
Nej, det var något tidigare.
Nej, tidigare. Pettersson Wenzel.
Ja, precis. Han kom på slutet.
Ja.
Så det är 3. Det är 2 kvar då som var in ganska kortsiktigt.
Nej.
En från Finland och en från Sundsvall tror jag han spelade i då.
Ja, finnen, ja. Han satt ju bara och drack kaffe, kommer jag ihåg.
Vad gjorde han, sa du?
Drack mycket kaffe, den gubben.
Nej, inte han. Nej. Han var också inne i sväng. Vad hette han då? Karjalainen.
Tommy Karjalainen.
Ja, just det. Nej, det här är Alexis Ahlqvist. Så hette han. Och han är faktiskt en väldigt bra målvakt nu. Gustav Lindvall var också upp och spelade en match.
Jaha, Gurra var inne i en match, ja.
Ja, just det. Jag tror han var i Sundsvall då, jag är för med det. Att han var upplånad.
Mm.
Ja, fråga nummer 2 då. Vem vann den interna poängligan i ett lag den säsongen? 10-11 alltså, sista.
Och så var det Matt Murley.
Faktiskt Kim Hirschowitz.
Ja, nästan.
Ja. Nuvarande lag är den här frågan då ställd. Vilka tre spelare i årets trupp har flest säsonger i A-laget?
Jeremy Boyce.
Ja, han är den som har flest.
Sen Hartman går in på fjärde. Didrik Strömberg.
Ja, han är där på tredje plats. Med sjätte säsongen.
Kan det vara Bedin då på andra?
Jajamän, 8 säsonger har han.
Så där.
Så den satte du. Vem i årets trupp har gjort flest SHL-matcher i karriären?
Han, Rautio eller Alvarez?
Ja, de är 3 och 4. Det finns faktiskt 2 som gjort fler. Om vår producent har tagit upp fram rätt siffror här.
Det har jag gjort.
Men du behöver bara svara på den som har gjort flest.
Ja, det var jag gissade på mina 2 så att jag hade fel där.
Jakob Blomqvist faktiskt som har gjort 470
ja.
SHL-match.
Ja, det stämmer.
Vet du hur många matcher?
2:an är också intressant att det är Erik Andersson som har gjort
475. Ja, den hade inte jag tagit kan jag säga. Sista frågan är vet du hur många SHL-matcher du själv har gjort?
100. Under 200. 100. Vi slänger dit med 178.
Det var väldigt nära. 177 har du gjort.
Nästa.
Ja, du får nog nästan rätt för det. Det var väldigt imponerande. Mm. Ja, men det var quizfrågorna i slutet. Har någon av er någonting att tillägga? Så här, någon sista fråga till Anton.
Du får tippa kanske var ni slutar. Vilken position, eller vilken tabellposition i grundserien kanske?
Nej, sånt där tycker jag, den där ställer jag inte upp på att göra faktiskt. Utan, jag tycker det känns fel att tippa, ja, det kan man väl göra, men vi är ändå de som ska göra jobbet och jag menar, skulle det bli en bra säsong vi ligger etta, ja, men det är jättebra, så att när tippa håller mig borta från.
Mm. Ja, då får vi väl, har du någonting Anton sådär som du vill, som inte har fråga om, som du skulle vilja förmedla till, det är väl främst Timrå-supportrar tänker jag som lyssnar på vår podd. Är det någonting du vill hälsa till dem eller så?
Nej, det ska bli väldigt kul att se er alla och höra er igen på ishallen då. Vi behöver er och vi kommer behöva er även när vi vinner många matcher men även i motgångar, så att vi är väldigt tacksamma för det de gör och tack till er också och håller en podd uppe om Timrå. Jag själv lyssnar och kommer fortsätta lyssna förhoppningsvis.
Mm. Kanske du som är mer starstruck än vad vi är.
Ja, men det var bra att lyssna på när man inte kunde se alla matcher och få en liten, höra lite om det var någon inside eller någonting och höra vad som händer när man inte kan se alla matcher.
Mm. Ja, men det tackar vi för. Ja, men med de orden så avslutar vi väl den här intervjun. Tack för att du ställde upp, Anton.
Tack själva. Ha det bra.
Mm, tack.
Jajamän.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.